Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag i mixen. Molly från Fruängen, hon heter Hammar i efternamn och hon är dagens gäst. Stor debatt inför valet i USA, nu möts vicepresidentkandidaterna. Det är tekniktista och Martin Appel, han rustar för hemmamys med film och bästa ljudet. Idag så är det Siri Barje som kommer på besök och berättar hur du lagar vegetariskt utan att det är krångligt. Det är ju nämligen den vegetariska dagen idag, den internationella vegetariska dagen. Vi har också en vinnare som får biljetter till Nallekonserten och så mycket mer. Redo Jeff?
Jajamän.
Janne?
Det är jag.
Då kör vi! Välkommen tillbaka till Mix Megapol, Molly Hammar.
Tack så mycket.
Ja, nu är den ute, EP:n Molly från Fruängen.
Mm.
Och det var det jag sa till dig när du satt ute i soffan, så sa jag, men är det inte Molly från Fruängen som sitter där?
Älskar det.
Ja, hur känns det?
Det är en skräcknande förtjusning, det är en lättnad och samtidigt så är det en extremt personligt projekt det här. Så att det är både läskigt och en lättnad och glädje i det liksom.
Hur känns det liksom när man vänder ut och in på sig själv? För det har du faktiskt gjort i de här låtarna på den här plattan.
Verkligen. Det är ju jobbigt såklart. Alltså det tror jag liksom man förstår generellt. Det är blandade känslor i att våga lägga ut sitt hjärta liksom för alla att se.
Jag tänkte jag ska ge dig en bild så kan du berätta för mig vad det är vi ser här.
Okej. Åh! Åh gud vad gulligt. Det är jag. Hur gammal kan jag vara här? Är jag fem? Fyra, fem. Mm. Jag står med en Björnes magasin-t-shirt och sjunger i ett mickstativ med en mick. Mamma och pappa köpte den här till mig. Vi bodde i Gröndal, i Liljeholmen faktiskt. Jag hade önskat mig en mick som jag skulle kunna stå och sjunga. Så det var första liksom, leksaksmicken. Då,
men... ja. Hur var hon, den lilla där?
Den lilla tjejen?
Ja.
Åh, vad söt jag var. Men hon var nog ganska mycket som jag är idag faktiskt. Ändå.
Har du gått hela varvet runt nu med den här skivan?
Alltså verkligen så. Ja. Och jag fick någon fråga för ett tag sedan, så här, vad som är skillnaden på liksom lilla Molly och den jag är idag. Alltså hade jag fått en fråga för typ något år sedan så hade jag nog inte varit där. Men nu är jag liksom verkligen hela varvet tillbaka och känner mig som väldigt mycket som mig själv.
Underrubriken på plattan då är ju en resa från hjärtesorg till självkärlek.
Mm.
Ingen dålig resa.
Nej.
och det har med Fruängen att göra, för det var dit du valde att åka när det kraschade i relationen. Och du kraschade.
Ja, precis.
Ja, berätta.
Jag kände väl att jag var på botten i det här liksom uppbrottet och tänkte att jag skulle åka till New York och leva liksom Sex and the City-liv typ. Men sen så satte jag mig på röda linjen 10 minuter hem till mamma och insåg att jag behövde inte åka så mycket längre. Fruängen har ju en sorts liksom hatkärlek till, för att det är där allt det jobbiga hände.
Nu sa du, det var där allt det jobbiga hände. Vad refererar du till då för den som inte vet?
Alltså så här, det var jätte, jag har haft det jättefint också när jag växte upp, men det var ju, jag går ju på gator där jag fick liksom höra att jag var ful och tjock och fel och liksom allt det där som, jag blev mobbad när jag var yngre. Så på det sättet så är det väldigt, det är blandat. Jag kan gå förbi huset som jag bodde med mina föräldrar, de fortfarande är gifta till exempel. Och, ja, det är verkligen alla delar i uppväxten där.
Så det är till och med gator där du fick springa ifrån mobbare då?
Ja, precis. Exakt.
Vilken grej.
Ja, verkligen.
Du, Fruängen finns det en låt som heter.
Mm.
Jag älskar den, det är så fina körer på den.
Ja, vad kul.
Så nu när vi ska spela den, ni som lyssnar, lägg märke till körerna, de är... otroligt vackra. Det är alltså Molly Hammar som är dagens gäst hos mig, Lotta Bromé, här på Mix Megapol. Där hörde vi då Fruängen med Molly från Fruängen, även kallad just Molly Hammar. Mm. Jag älskar de här körerna alltså.
Jag älskar dem också. Jag har ju skrivit den här låten med Albin Limelda och Peter Kvint som proddar. Jag och Albin sjöng tillsammans de körerna.
Alltså, du har ju beskrivit din uppväxt som att vara lite utanför. Alltså, vad var det för fel då på dig, tyckte man?
Ja, men jag drömde väl stort redan då. Jag var som jag är nu på något sätt, lite utanför boxen. Mycket och hörs mycket och jag var väldigt tydlig med vad jag ville i livet liksom. Väldigt tidigt, och det tror jag folk tyckte var jobbigt att höra. Och sen så var jag också, jag är en stor kvinna, och det var jag även då, och det fick jag ju höra skit för då också. Men egentligen absolut inget fel på mig, såklart. Det är folk som är otrygga
som håller på. Var du på väg att lägga ner musiken? Du hade skrivit ett spår som är med på den här EP:n. Men den togs inte emot lika bra som du kanske trodde. Här var du och hade vridit ur delar av dig själv, och sen så hände det ingenting.
Nej.
Det blev inte som du hade tänkt dig.
Nej, precis. Vi släppte första låten på den här EP:n som heter I fönstret på andra sidan gatan. Det är en kärlekslåt liksom om min förra relation då, helt enkelt. Jag träffade honom genom ett fönster på andra sidan gatan, och vi hade liksom gjort slut när vi släppte den här låten, och den föll mellan stolarna. Alltså bara släppa den var jättejobbigt för mig, och att den föll liksom lite så mellan stolarna rent kommersiellt typ, det fick mig att känna att så här, det här landar ju ingenstans, och då hur ska jag orka göra det här. Men jag tror att det var en väldigt bra lärdom på många sätt och vis, för att jag behövde ju gå till botten till varför jag gjorde det här, och jag kom fram till att det är för mig själv först och främst, för att jag behöver bara få ut det här. Och sen för dem som lyssnar på mig.
Ja, du är ju en stor förebild för många unga tjejer.
Mm.
Och just det där att man får vara som man är och man får se ut som man är. Du är ju inte rädd liksom för att ta plats på scenen.
Nej.
Är det enklare att stå på en scen än att ta plats privat?
Jag skulle säga att jag är väldigt mycket samma person. Att ha byggt upp en karriär på att jag ändå är mig själv hela tiden. För det gör att jag inte känner att jag måste sätta på något extra när jag går upp där, och trots att så här, det gör man ju på något sätt. Jag förhöjer mig själv på något sätt när jag går upp på scen, absolut. Men jag upplever att jag gör det även privat egentligen. Alltså det jag sjunger om och det jag liksom står jag för hela tiden.
Jag tänker på det här med kläder och så, för du är stor och du gömmer dig inte.
Nej.
Händer det fortfarande att folk reagerar på det och säger, vad händer här?
Jag får jätte, alltså så fort jag är i ett kommersiellt sammanhang så får jag hat för vad jag klär på mig. Och det roliga är så här, men vad vill folk att jag ska ha på mig då? Alltså så här, skyler jag mig, då är det liksom då är det fel också. Men har jag på mig en helt normal klänning som bara är så här, men en normal klänning, då är det också fel. Och har jag för lite kläder på mig, då är det också fel. Så att det går ju inte heller att tillfredsställa, det är bara vad det är liksom. Jag förstår bara inte hur folk tänker. Låt en kvinna leva bara. Fan.
Jo, men faktiskt.
Mm.
Ja, vad vill de att du ska ha på dig? Det är en bra fråga.
Jätteroligt.
Ja, har de aldrig svarat?
Nej, men alla outfits verkar fel i alla fall.
Ja, men sen har du säkert ett gäng som säger tack för att du vågar vara du.
Så är det, ja. Absolut. Och jag är tacksam för dem.
Jag har en favoritlåt på skivan.
Okej.
Okay. Vill du gissa? Kan du göra nu?
Nej, men säg.
Min favoritlåt på din nya EP, Molly Hammar, är Även om jag vill.
Ja, det är det! Jag tänkte gissa den. Oh.
Den är jättebra och jag tycker vi ska lyssna på den.
Åh, vad kul.
Där hade vi den då, min favoritlåt från Molly Hammars nya EP. Låten heter Även om jag vill. Den är otroligt vacker, den här låten, och bra.
Tack. Den betyder jättemycket för mig, men den är också helt fruktansvärt jobbig.
Hur gjorde du för att komma ur hela det här exit-grejset?
Exit-grejset? Ja. Ja, men det är väldigt bra. vet du vad, alltså jag har ju gått väldigt mycket terapi. Jag har bearbetat det här och tagit mig tid till det. Jag har inte stressat fram någonting, utan jag har gjort det som jag mår bra av. Jag var inte ute och liksom festade bort några känslor, utan jag har verkligen varit i den här sorgen. Sen var det väl till sommaren som jag kände att så här, nu börjar jag bli fri igen från sorgen typ.
Det tar tid.
Det tar verkligen tid.
Och det måste få ta tid.
Mm.
Men hur kommer det bli att sjunga den här låten då?
Det kommer bli känslosamt, men vet du vad, alltså, jag har nog aldrig varit så taggad på att få göra det för folk heller. Alltså så här, någonting som verkligen känns, det här är så rent som det kan bli, och därför ska det bli fantastiskt, skönt och kul att få sjunga det för folk.
Om vi kollar på den här bilden igen då, som du fick i början av vårt samtal där. Hon finns numera inne i dig, levande på en plats. Vad har hon för egenskaper som du är glad över att du har återupptäckt?
Vad bra fråga. Hon är ganska fri i huvudet. Alltså hon är modig och hon tycker att musik bara är kul och att så här, det är fritt bara. Luften är fan fri. Och det enda taket är liksom stjärnorna. Hon vågar tro. Och det tycker jag är fint.
Det är jättefint. Stort tack Molly Hammar för att du ville vara med här på Mix Megapol.
Tack för att du fick med.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Frågan är, ska man hålla sig vaken eller ska man gå och sova? Det får väl bli någon slags blandning, för det är nämligen vicepresidentkandidatsdebatt natten svensk tid då till imorgon. Det är J.D. Vance som håller på sin Donald Trump och det är Tim Walz som håller på sin Kamala Harris då som ska drabbas samman. Och där kanske blir den sista debatten överhuvudtaget eftersom Trump vägrar att göra ytterligare en debatt. Vi får väl se vad som händer framöver. I vilket fall som helst, Jakob Stenberg, det här är väl någonting man kan ha höga förväntningar på, eller?
Mycket höga förväntningar. Det är ju antagligen den sista debatten överhuvudtaget innan valet. Vi lär ju inte få se några fler mellan Harris och Trump. Så det här blir den sista debatten med någon av de här fyra personerna.
Ja, i vanliga fall så brukar ju inte folk bry sig så jättemycket om vicepresidentdebatten. Men i år så kan det spela stor roll.
Det är ju otroligt jämnt i flera av de här nyckeldelstaterna där valet avgörs. Och då kan små rörelser kanske till och med fälla avgörandet. Däremot så tror jag inte att den här debatten kommer vara det som folk tänker på när de går och röstar den 15 november. Det är trots allt ganska långt dit.
Kan man tänka sig att man i alla fall är lite nyfiken på hur ska de föra sig mot varandra? Vad är det för typ av människor? Är han likadan som Trump och är han likadan som Kamala, eller kompletterar de varandra och så vidare?
Ja, men det där ska bli spännande att se, för ingen av dem har ju tidigare varit på den här nationella scenen. Så det är nytt för båda två. Men J.D. Vance är ju för det första betydligt yngre än Donald Trump. Han har en mer intellektuell framtoning, mer resonerande person än Donald Trump. Jag tror också att han kommer ha mycket lättare att hålla sig till ämnet och det som man har tränat in i förväg. Tim Walz har ju en lite mer slängig stil än Kamala Harris. Han porträtteras ju ofta som den här pappan från Mellanvästen som ska stå för sunt förnuft och så. Så att han är en annan typ av debattör än Kamala Harris. Så att i den bästa världen så blir det här en sansad debatt om sakfrågor, men jag tror inte att det kommer bli så.
Det som är intressant med J.D. Vance då är ju att han tidigare har kallat Trump för en ny Hitler och flera andra saker.
Precis, och den frågan får han ju ofta, och han menar ju att det kan vara styrka att man kan ändra sig och att Trump visade sig vara mycket bättre än vad någon trodde. Men visst, han var väldigt kritisk till Donald Trump fram till ungefär 2020 innan han svängde helt och hoppade på Trump-tåget, precis som väldigt många andra republikaner med ambitioner har gjort.
Sen är det ju så med Vance, det är ju han som startade hela det här Cats and Dogs och har fortsatt med det där, trots att han tydligen har ringt och frågat borgmästaren stämmer det. De säger nej, men ändå fortsätter han. Så det lär väl dyka upp ikväll också, antar jag.
Det kommer garanterat dyka upp, åtminstone så kommer Tim Walz påminna honom om detta. Det är ju hans delstat, J.D. Vance, Ohio, som det här skulle då ha skett, vilket inte har skett, med att husdjur skulle ha blivit uppätna. Så att, kommer man få höra, och J.D. Vance har förknippats med katter även på andra sätt den här valrörelsen, eftersom man hittade ett klipp på honom när han pratar om barnlösa kattkvinnor. Så att det blir nog en del katttema på nattens debatt.
Jag antar att Mellanöstern och naturkatastrofen kommer vara bland de ämnen som ska debatteras.
Ja, garanterat. Både Vance och Walz har ju en militär bakgrund, så det kommer de garanterat prata om. Och så har det ju också varit en naturkatastrof som också kommer debatteras. Men jag tror att precis som med debatten mellan Harris och Trump så kommer det tyvärr, tror jag, i slutändan inte handlar så mycket om sakfrågor, utan det kommer handla om påhopp och det kommer handla om vem som bäst kan försvara sin presidentkandidat mot den andra personen.
Vad blir viktigast vid vicepresidentdebatten?
Det absolut viktigaste som gäller för en vicepresident i stort är att inte göra bort sig. Att stå upp för sin presidentkandidat och inte göra bort sig på något sätt som kan förstöra för kampanjen. Det är det absolut viktigaste, för valet handlar i slutändan om Harris och Trump.
Tack så mycket, Jakob Stenberg, USA-kännare.
Tekniktipset.
Idag är det den 1 oktober, så nu är faktiskt hösten här på allvar. Och när det är mörkt och kallt ute, då brukar ju många krypa upp i soffan för att titta på film och serier. Nu ska vi få lite pryltips för tv-soffan från vår teknikexpert, PC för allas konsumentredaktör Martin Appel. Soundbar, ljudet, är viktigt när man tittar på en bra film.
Det är ju så att våra tv-apparater, de här jättestora modellerna, de har ofta fantastisk bild. Men man har inte alls jobbat lika mycket med ljudet. Så de här högtalarna som finns inbyggda, de är ganska så kassa. Och då kan man lösa det genom att skaffa någonting som kallas för just en soundbar eller en ljudlimpa.
Och det här är då en avlång högtalare som man ställer under tvn. Och de kan kosta hur mycket som helst. Jag tycker det är problematiskt att koppla in dem, för det är inte alltid det synkar.
Det kan vara problematiskt och jag tror att det är ett ganska bra tips att när man går och köper en sån här, att berätta vad har jag för tv-apparat, vad har den för sladdar, så man faktiskt får någonting som synkar. Men när man väl har fått det funka en gång, då brukar det inte vara något problem, utan det är själva inkopplingen som kan vara strulig.
Och såna här soundbars då, de kan kosta allt ifrån lite till mycket.
När det gäller ljud så finns det ju hur dyra saker som helst, men du får en bra soundbar för ett par tusen lappar.
Sen en projektor, och det kan vara bra om man kanske inte har plats att ställa den här stora tvn någonstans.
Men det är ju så här att ibland har man inte platsen och då finns det projektorer. Och det här kan du visa upp på en projektorduk. Eller om du har en vit vägg. Min syrra har det ibland på sommaren ute på balkongen, så att man när det har blivit mörkt kan sitta ute och titta på tv.
Här blir jag lite förvånad, för jag trodde att sådana här var jättedyra, men man kan hitta billiga modeller.
De billigare modellerna, de ger inte riktigt lika stor bild. Ju större bild, desto dyrare. Men det finns modeller som både är billiga och kompakta.
Nu har du tänkt till lite här. Hösten, mys i soffan, popcornmaskin.
Man måste ju ha popcorn också. Är det så att du sitter mycket framför skärmen och tittar på film, då är det ju billigare att skaffa sig en popcornmaskin än att köpa dyra popcorn. En popcornmaskin kostar några hundra lappar. Du strösslar ner några popcornmajskorn i den och trycker på knappen och sen poppar den till och gör att du får alldeles färska popcorn.
Tack så mycket för denna gång, Martin Appel. Om en vecka då ska vi prata om hur man hittar prylar.
Saker som försvinner.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Kort om de nordiska näringsrekommendationerna från Livsmedelsverket.
Japp, den vegetariska världsdagen.
En mycket viktig dag.
Mycket viktig dag. Mm. Varsågod.
Och för hälsan och miljön så rekommenderar NNR mycket grönsaker, frukt, bär, baljväxter, potatis, fullkorn, nötter och frön och bland annat mindre kött och skärk. Så då passar det ju toppen med den här vegetariska världsdagen.
Ja, varmt välkommen hit som sagt, Siri Barje. Vad är det bästa med vegetariskt?
Att det är så gott. För mig handlar det absolut mest om smaken. Det är det absolut viktigaste. Jag tycker också att man ska laborera, man ska testa olika, man ska koka själv, man ska hitta sin favorit.
Men när du säger baljväxter då, vad kan jag välja mellan?
Då kan du välja mellan linser, kikärtor och bönor. Och sen allt mellan där. Så alla typer av bönor, alla typer av linser, alla typer av ärtor.
Är det fortfarande så att många har någon slags föreställning om att lagar man vegetariskt så är det svårt om det ska vara matigt? Mm.
Både ja och nej skulle jag säga. Alltså när jag började med vegetariskt, det var kanske 2013 och sen dess har det ju ut. Alltså det finns det finns ingen ursäkt för att inte äta vegetariskt skulle jag säga.
I alla fall en gång om året minst då, på den vegetariska världsdagen. Då kan man ju i alla fall slå till, eller?
Exakt, Lotta. Ja. En gång om året tycker jag man ska klara.
Ja.
Men samtidigt förstår jag också. Alltså mat är en så stor del av ens kultur, vad man är uppväxt med. Det är en vanesak.
Vi pratar om barnen då. Hur gör man för att få dem intresserade?
Min absolut största grej som jag gör med mina barn, det är att jag faktiskt serverar det. Sen behöver de inte alltid äta det, men att det står på bordet.
Förlåt, det är så himla. Ja, men jag tycker jag älskar det. Ja, det är klart, jag bara serverar det. Ja.
Ja, men det låter ju lättare än vad det är såklart, för att det är ju inte alltid att de äter. Men om jag, som till exempel vi åt middag igår, då gjorde jag en helt vanlig pastagratäng. Alltså kokade en tomatsås, blandade lite ost med någon färskost och så blandade ihop med kokt pasta, ost på toppen in i ugnen. Mm. Jättegott. Barnen tycker att det är helt okej. Men till det här, i lite skålar och så, då har jag grönsaker. Så då har jag lite kokta belugalinser. Och min 4-åring han sa, är de blyga, mamma? Blyga linser, för att han tyckte att de var beluga. Ja. Riktigt sånt barnskämt som jag älskar.
Jag med. Och då åt ni de blyga linserna?
Då åt vi de blyga linserna. Mm. För då man skapar någonting roligt av det. Allt behöver inte liksom vara så här, nej men ni måste äta. Och jag säger, testa om ni vill, men det står linser på bordet, kanske 2-3 gånger i veckan hos oss. Och till slut kommer de bli intresserade och vilja prova.
Men just linser är ju kul, för det finns ju olika färger.
Det finns svarta, det finns gröna, det finns röda, det finns bruna, det finns lite rosa skimrande. Ja, det listan fortsätter.
Så där kan man verkligen lära barnen. Och ja, kanske oss vuxna också då, om det är någon som sitter och är rädd.
Ja, och jag, alltså, det låter ju som jag sa, bara serverar. Men jag köper bra kvalitet på linserna. Det finns faktiskt i butik så finns det svenskodlade linser och det brukar jag köpa och så kokar jag dem i kanske en halvtimme tills de är mjuka men inte för mjuka, inte grötiga. Och sen så har jag bara olivolja och salt. Det kan ju också vara en lång väg dit. Det är ju ganska hardcore kanske att ställa fram lite linser så, men man kan blanda ner den i en bolognese, man kan blanda ner den i en minestrone. Jag brukar göra cowboysoppa till mina barn och så säger jag cowboys. De älskar bönor och då tycker de att det är toppen.
Avslutningsvis då, Siri Berge, vad är dina bästa tips för att få maten att poppa?
Mitt bästa tips, det är ju verkligen att toppa maten med något på slutet. Var än du serverar er en soppa eller en pasta, strö på lite örter. Jag har alltid rostade sesamfrön eller chili flakes hemma. Det räcker med lite nymald svartpeppar. Men den där sista touchen, det gör allt.
Stort tack och grattis på vegetariska världsdagen då.
Ja, tack detsamma.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Jenny Strindlöf, grävande journalist på Expressen. Hon har bland annat infiltrerat extremhögern, granskat utfallet av samtyckeslagen och nu senast då skildrat rättssystemet, Roman i kris. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Ja, om vi börjar med vad det betyder, vad är Roman i kris?
Kris betyder rakt översatt rättegång på romani eller domstol. Så romani kris betyder egentligen romsk domstol eller romsk rättegång.
Varför vill du titta närmare på det här?
Alltså jag har skrivit ganska mycket om det tidigare. Och jag har alltid tyckt att det har varit någonting som har intresserat mig. Eller som jag har varit väldigt nyfiken på, för att man har vetat väldigt lite om det. Och det har inte granskats eller skrivits om det ur ett journalistiskt perspektiv i princip alls tidigare.
Så vad har den här rättsprocessen för roll? Varför finns den?
Den har en ganska så stor roll, eller spelar en väldigt stor roll för många romer idag. Och det har funnits väldigt länge. Alltså det är inte alla romer som praktiserar kris.
Det finns alltså andra domstolar än Sveriges domstolar där man kan dömas för ett brott?
Ja, och det gäller egentligen alla brott som då begås mellan romer. Alltså ofta är det brott som är inte brott enligt svensk lag, utan som mer är brott mot moralen eller mot en ordning, så att säga.
Vad har du lärt dig och vad har du sett när du har gått in i det här?
Alltså en grej som har slagit mig är att det här systemet i många roms liv, alltså väger tyngre än det svenska rättssystemet. Hade de fått välja mellan att sitta i fängelse eller bli dömd till Magadå, som är då alltså utesluten ur den romska gemenskapen och betraktad som oren, så hade man hellre valt att sitta i fängelse. Många gånger är det också mer effektivt än det svenska rättssystemet.
Så var någonstans pågår de här rättegångarna?
I konferenslokaler som man hyr, i parker om det är fint väder, kan ske på restauranger eller i olika hyrda lokaler.
Och vem är det som är domare?
Det är alltid män. Auktoriteter som ofta är då hyser någon slags respekt inom gruppen. Så man kan liksom inte utse sig själv till domare, utan andra måste på något sätt acceptera dig som en person som då har något att komma med eller en klok person på något sätt.
Vad har den här rättsprocessen för roll? Varför finns den?
Idag skulle jag säga att det har funktionen att det snarare håller gruppen isolerad från resten av samhället. Och upprätthåller kulturen på många sätt och den ordning som finns, de normer som finns.
Vad händer med de människor som går igenom den här sortens rättsskipning och lever parallellt utanför eller kanske mitt emellan ett majoritetssamhälle?
Det är just också det här att det värsta straffet, då, uteslutning och orenhet, att det smittar. Så om du umgås med andra eller sitter då och äter och dricker med andra, så blir också de smittade och betraktade som orena och uteslutna. Så det är många som kanske har svårt att ta sig ur det här, även om de själva inte vill vara med i den här delen av kulturen, så att säga. De vill vara med andra romer och så, men de vill inte liksom hålla på med romska rättegångar. Men det är inte så lätt att bara välja bort det.
Nu har du då släppt boken Romani i kris. Vilka har du träffat?
bland annat då pratat med de som har blivit dömda, de som tycker systemet är bra, de som tycker systemet är dåligt och varför. Och också de som dömer i det här och hur de tänker kring det.
Vilken typ av historier som har berättats för dig?
En väldigt vanlig berättelse är ju just en kvinna som lämnar sin man och därefter vill träffa någon ny. Man kan ha skilt sig och det har varit ömsesidigt från båda sidorna så att säga. Och inga konstigheter. Men sen när man träffar en ny, då blir helt plötsligt saken ett fall för kris. Och speciellt om man kanske har barn eller så, att det blir så här, ska barnet växa upp med en styvpappa, att det är kontroversiellt och så vidare. Det har jag ju sett flera fall då, där det liksom gamla exmannens familj vill ha pengar från den nya mannens familj. Alternativt att den här kvinnan då inte får vara med den nya mannen.
Vilka tycker du ska lösa den?
Jag hoppas att, många liksom myndighetspersoner och de som jobbar med romsk inkludering kommer att läsa den. Romer har varit väldigt utsatta i samhället, liksom diskriminerade myndigheter på olika sätt väldigt, väldigt länge. Och det har varit någonting som man har behövt åtgärda och ändra på och så vidare, och som har påverkat väldigt många romer negativt. Men jag tror att idag, om man verkligen ska jobba med romsk inkludering på ett effektivt sätt, så tror jag att man måste titta på vad finns det för saker inom kulturen som drar i motsatt riktning än det mål som man har för romsk inkludering.
Tack så mycket för att du gästade Mix Megapol-journalisten Jenny Strindlöv. Boken heter alltså Roman i kris. Dags att säga tack och hej. Alldeles strax så tar Erik Myrlund över det hela. Janne, Jeanette och Lotta säger tack för idag. Det gör också vår producent Jeff Norman. Vi hörs igen imorgon efter klockan 16.